Ja, det politiska läget är och har varit minst sagt spänt i den finska politiken de senaste dagarna. Regeringens budgetramförhandlingar nu pågår för den 8:e dagen. Många har ju redan undrat om den här regeringen alls ska överleva den här halvtidskontrollen. Men vad det egentligen som pågår, det ska vi diskutera i slaget efter 12 tillsammans med Carmela Walder som är politikreporter och projektledare på Svenska Yle. Välkommen.
Tack.
Och statsvetaren Thomas Karv i Åbo Akademi i Vasa, välkommen.
Stort tack.
Jag heter Filip Sten. Till att börja med Carmela Walder, vad skulle du säga, hur allvarligt är det här läget nu? Nu kom det ju lite så här lugnande besked här allra sist.
Ja, det kom det. Och det känns som om det här läget inte skulle vara lika allvarligt som det var igår kväll eller dagen innan. Det känns nu som de kanske ska hitta en gemensam väg framåt för att det blir ett informationstillfälle där den här kvintetten träffar pressen här nu då om 25 minuter och då får vi höra exaktare, men allt tyder på att de har funnit varandra till slut.
Thomas Karv, hur tolkar du det här läget?
Jag delar nog absolut Carmelas analys av läget, att igår kväll så var det nog väldigt oroligt på många håll och kanter, men att helt klart under nattens morgonen så har någonting positivt verkar ha hänt, om det har kommit någon form av genombrott eller vad det som riktigt har skett får vi kanske höra senare, men att det här tonen från Centerpartiet är nog mer försonlig nu än vad den varit tidigare i alla fall, så det är ju lovande.
Samtidigt så är det ju nu idag, det är ju bara Centern som har sagt någonting. Eller har jag missat något?
Nej, det har du inte. Det
är Centern. Ja, hittills.
Ja, det är Centern som har sagt någonting. Och Centern har sagt Centern har kommit överens med Socialdemokraterna, eller närmare bestämt Sanna Marin. Men vad de här andra partierna i regeringen tänker, så det vet vi ganska lite om i det här skedet.
Ja, vad är er uppfattning? Vad handlar det här egentligen om? Jo, budgetramarna för de kommande åren, men i praktiken, vad är det man strider om?
Det är en bra fråga. Alltså, i praktiken så handlar ju allting om Centerns politiska framtid i grund och botten. Att det är klart att politiska meningsskiljaktigheter mellan de partierna har ju alltid funnits. Men det är ju ändå som hankat på här under 2 års tid, nu har ändå haft någon form av regeringsprogram att utgå ifrån. Men i takt med att Centern mer och mer har sjunkit opinionsmätningen och svårare att hitta sin plats, så ser de nu här en reell politisk möjlighet att vända den här trenden genom att både visa sig handlingskraftiga och både visa att de kan stå upp mot de här vänsterpartierna och förhoppningsvis också få någon form av politisk seger. Så att jag skulle nog kalla det här som riktigt politiskt spel på hög nivå. Att inte handlar det här i grunden om torven och den typen av frågor. Det handlar nog om större saker, skulle jag tolka det som.
Ja, Carmela Walder.
Ja, det handlade om större saker. Det kanske handlar om torven i början, men sen har det handlat mer om principer. Och sen har vi också det att den här regeringen under det här senaste året mest har jobbat med olika coronafrågor, med att släcka elden lite här och där. Och de har inte överhuvudtaget diskuterat så hemskt mycket kanske principfrågor sinsemellan vart de vill föra den här regeringen. Och vi ska också komma ihåg att varken Sanna Marin eller Annika Saarikko var med då när det här regeringsprogrammet skrevs, så att det var inte de som slog fast det här. Och det kanske påverkar också att de vill föra en ny principdebatt just nu.
Ja, som du sa här, att det har ju mest handlat om att sköta coronakrisen här för den här regeringen. Kan man tolka det som att det är mer liksom ideologiska frågorna, ideologiska skillnaderna mellan partierna och partiledarna, att de har hamnat i bakgrunden, att är den här regeringen redan på övertid?
Jag ska inte säga att den är på övertid, men ska säga att de har tagit hand om de här praktiska frågorna. De har varit tvungna att komma överens om undantagslagar, undantagsförhållanden, stöd till företag och så vidare. Och det har varit sånt här mer praktiskt än liksom, det handlar mer om praktiska frågor än om ideologiska frågor.
Thomas Karm?
Så har det absolut varit under det senaste året att allting som regeringsprogrammet, eller de som de har kommit överens om i regeringsprogrammet, så kört ju åt sidan nu när allting bara handlar om åtgärder för att hålla landet flytande under en rådande pandemi. Men som jag tolkade så i regeringsprogrammet så har de ändå som lyckats överkomma det här största, vad ska man säga, ideologiska skillnaden mellan partierna emellan. Och det var ju i tiden ett regeringsprogram som alla strödde lovord över, i alla fall bland regeringspartierna. Men det är klart som ni sa att varken Saarikko eller Marin var ju partiledare vid den tidpunkten, men nu var ju de båda två med om att förhandla om det här regeringsprogrammet ändå, så det är klart att de också har fått säga sitt kring den biten. Men att det är ju klart också att de premisser som regeringsprogrammet gjordes upp på var ju något andra än vad som nu gäller för framtiden. Så nu ser jag också att det finns ett konkret politiskt syfte med att faktiskt gå igenom i grunden vad kan vi faktiskt göra, vad är vettigt att göra utgående från regeringsprogrammet i relation till den situation som faktiskt råder, för pandemin har just vänt upp och ner på allt. Så att det är ju lite att regeringsförhandling nummer två som nu har pågått under, nu inne på 8:e dagen, så att det är stora saker.
Vi går tillbaka till Centern här. Du sa, Thomas Karv, att det här handlar om Centerns politiska framtid och säkert är det så, men säg att Centern skulle ha drivit det här till sin spets, att regeringen skulle ha fallit. Vad har Centern att vinna på någonting sådant?
Jag tror ju inte att Centern vill fälla regeringen. De vill bara visa sig tuffa, om man ska använda ett sånt uttryck. För att klart ifall de faktiskt, deras höga spel faktiskt skulle leda till att regeringen skulle falla, så skulle man få ett nyval troligtvis i slutändan som ingen riktigt vill ha, och ett nyval som knappast skulle gynna Centern heller. Jag menar, förra riksdagsvalet så hade de ett stöd på 14,5% och nu är de ner runt 11-12 i opinionsmätningarna. Och ifall man nu skulle fälla en regering mitt i en rådande pandemi och ett utsatt läge, så tror jag ju inte att centerväljare heller skulle kanske uppskatta det. Men att de har varit medvetna om att den risken alltid finns, att det finns en bristningsgräns hur långt de kan pressa övriga regeringspartner tills de säger stopp. Och de har ju varit medvetna om den risken, men tyckte att det var det värt det helt enkelt. För den eventuella vinsten de kan få ut av att hålla kniven mot regeringens strupe, så har enligt deras beräkningar då övervägt de eventuella riskerna med att regeringen faller. Så det är ett otroligt högt spel, men allting tyder ju nu på att det verkar ha lyckats. Som jag tolkar det i alla fall. Och det här kan ju faktiskt då ge en skjut i opinionsmätningarna som kommer här efter. Ifall de nu faktiskt kan visa upp någon stor seger i de förhandlingarna som har försökt.
Vad säger Carmela Valder?
Jag håller med här nog med Thomas. Och så skulle jag kunna säga att Centern var medveten om att de andra partierna inte heller vill spräcka den här regeringen. Allra minst Socialdemokraterna och Sanna Marin. Så de visste att de hade en spelmån här och att de kunde pressa henne ganska långt.
Hur mycket tror ni att det handlar om, är det här liksom uttryckligen en skism eller en tvist mellan Socialdemokraterna och Centern? Det har ju spekulerats också i att de gröna att det är mellan de gröna och Centern som de största spänningarna finns.
Det är klart att Socialdemokraterna och Centern utgör ju de två största partierna, och de har ju tampats med varandra de senaste 100 åren, så det är som ingenting nytt att det finns en.
Vi har också regerat tillsammans väldigt mycket.
Det har de gjort, och det har gått bättre och sämre mellan varven. Men att speciellt i det här nuvarande politiska klimatet som vi nu har i Finland och hela Europa generellt, att man där konsensuspolitiken bryr vara någonting förlägat, och nu istället för att hitta gemensamma ståndpunkter så försöker man hitta skillnader. Och så att det är klart att nu är de två huvudsakliga spelarna, men att det är ju klart att det finns ju en tydlig skillnad mellan speciellt de gröna och Centern också när det kommer till olika typer av klimatåtgärder. Men i alla fall under senaste veckan så tycker jag inte, det kanske har varit den kampen som har varit den huvudsakliga kampen. Så det är nog stått mellan Centern och oss.
Carmela.
Ja, det är intressant att det är på det viset, i och med att de gröna och Vänsterförbundet tidigare har varit de partier som kanske har varit mest så att säga, i opposition i regeringen. Det är de som tidigare har velat profilera sig skarpt, har kritiserat regeringens beslut och har också lämnat regeringen tidigare. Nu verkar det ju som om Ohisalo och Saramo skulle vara de som talar för en försoning och de som säger att den här regeringen nog är bra och det här regeringsprogrammet är bra och vi ska sträva framåt.
Precis. Men ja, vilka framtidsutsikter ger nu det här regeringen då det har varit ett sånt här stort på basis av ansiktsuttrycken på vissa partiledarna när de har kommit ut från ständerhuset så kan det ha varit kanske ganska uppslitande diskussioner för att nu inte börja kalla det för gräl. Men vad tror ni om framtiden här? Är det här nu har man släckt den här elden men ja.
Ja. Det här elden är släkt, men nya eldar kommer nog säkert att tända. Så det här måste komma ihåg också att det var en otroligt händelserik tvåårsperiod som den här regeringen har gått igenom. Jag menar, en statsminister har redan avgått och en partiledare för Centern har redan avgått. Och månne inte kommer uppstå intressanta situationer också under de två åren som är kvar. Där då regeringens framtid kommer att diskuteras och ställas till sin spets. Och därtill så har jag nog en väldigt knepig situation. Centern har ju aldrig riktigt känt sig hemma i den här regeringen. Det har varit klart från första början och de var väldigt tveksamma redan ifall de nu skulle gå med i regeringen. Men till sist så gick de lite halvt motvilligt med för att de tänkte att de skulle rädda vad de kan rädda kan av det här sibylliska arvet. Men de har ändå aldrig varit som helt med på båten. Så har det alltid känts. De var det här motvilliga regeringspartnern som inte riktigt passar in. Och förtroendet mellan Saarikko och Marin måste ju nog ha fått sig en otrolig törn för att Marin har ju känt sig att man försöker hålla landet flytande här under en pandemi och då passar Centern på att försöka ytterligare pressa henne och pressa regeringens framtid för att få igenom, för att vända deras nedåtgående trend. Så att det är ju lite. Jag misstänker det upplevs som ganska smaklöst bland övriga regeringspartner vad Centern har gjort. Så att då fortsätta med den här regeringskoalitionen under en två år till så blir ju nog svårt. Och jag har ju nog, jag skulle ju inte bli förvånad om den ännu kommer uppstå lägen när det faktiskt kan falla. Jag vet inte exakt hur den situationen eller vad som skulle kunna tänkas hända, men att skandaler uppstår ju med jämna mellanrum och det sist så kommer det så pass stor skandal att nu får det vara. Så det ska jag tippa.
Mm. Ja, Carmela.
Ja, vi har också de här händelserna i grundlagsutskottet igår att ha i minne, det vill säga Centerpartiet röstade mot regeringens linje i grundlagsutskottet och det här kan nog få sina följder för det här regeringssamarbetet också. Vi har det här EU-stödpaketet som nu ska godkännas med 2/3 majoritet i riksdagen. Och det kommer ju nog att bli en svår fråga. Och många centerpartister har ju av tradition varit ganska kritiska till EU. Så vi får se om Centern håller lederna här också då det gäller den här omröstningen.
Men ska vi tro att just det här Centerns uppförande i grundlagsutskottet, var det en del av de här förhandlingarna? Det var ett sätt att liksom sätta press på flera fronter där. Vad tror du, Carmela?
Det är svårt att säga. Grundlagsutskottet ska ju vara ett utskott som inte är politiskt färgat. Och det här agerande igår har lett till ganska mycket diskussion om huruvida grundlagsutskottet lever upp till det här i det läge vi har nu. Så att jag har nog hemskt svårt att säga nu hur det blir.
Vad tror Thomas?
Ja, alltså det ser ju absolut inte bra ut när grundlagsutskottet som borde vara det utskottet där det nog faktiskt fakta som är det viktigaste har en omröstning med den slutar 8-9. Och det är klart att nu förstår man ju att det här är ju en väldigt knepig fråga på många sätt och vis. För det handlar ju i grund och botten hur pass mycket relationen mellan Finland och EU nu kommer att förändras i och med det här gemensamma upplåningssystemet som kommer att införas på EU-nivå. Att regeringspartierna har sagt att det här är en one-time deal och att det här inte ändrar någonting i den generella relationen mellan Finland och EU. Medan då oppositionspartierna och Centern tycker att det här är så pass stor sak så att det faktiskt förändrar relationen i grunden. Och jag tycker det finns nog belägg för bägge åsikter. så jag kan inte ta ställning till vem som har rätt eller fel i den frågan. Men det är ju klart att när Centern väljer att rösta med oppositionen, och då vet jag exakt vad det här innebär, så blir det blir ju en del av det här större taktiska spelet. För att ifall nu regeringen ska ha fallit, precis som Carmela sa, har ju Centern alltid varit lite sådär halvt skeptiska gentemot EU och skeptiska mot det här stödpaketet generellt, så ifall regeringen faller skulle det funnits en reell sannolikhet att Centern vid en omröstning i riksdagen då skulle ha valt att rösta emot det här stödpaketet, och då skulle det ha varit en katastrof för EU generellt. Så att det är klart, och det vill ju ingen av regeringspartnerna, så när nu Centern har fått upp det på bordet också, så det, på ett sätt att se på det, så förbättrar ju deras förhandlingssituation fast det är fullt spel.
Å andra sidan så kom ju gruppordförande Antti Kurvinen ut med det igår att Centern, nu då Mangrant, ska rösta för det här EU-stödpaketet, men vi får nu se om det går på det sättet.
Ja, och också finansminister Matti Vanhanen sa i TV-nyheterna igår kväll att inte finns det liksom något alternativ för Centern där, att nu är det bara att rösta för den här saken, så kan man ge någon stilpoäng här i det?
Det är det man vill tro, att Centern förstås, de har varit med och förhandla det här om det här stödpaketet, så de har varit med från första stund, så man vill ju tro att de förstås då också kommer att rösta för det här, men samtidigt så inte kunde man ju för 3 år sedan till exempel tänka sig att Samlingspartiet skulle lägga ner sina röster i en sån här denna typ av omröstning. Men Samlingspartiet traditionellt sett var ett av de här mest EU-vänliga partierna i Finland och har bland de mest EU-vänliga väljarna också. Och att sen då är en sån här stor viktig fråga som i grund och botten handlar om EUs framtid, välja att inte ta ställning, så det var ju någonting som bara för några år sedan ska ha varit otänkbart.
Å andra sidan så har det blivit ganska mycket protester mot det här bland samlingspartister själva. Men många samlingspartister har ju gått nu ut på sociala medier och sagt att de inte kan godkänna det här och att de kritiserar Petteri Orpo, partiordföranden, helt öppet. Och många som sitter i Europarlamentet för EPP, det vill säga samlingspartiet, så har gått ut och sagt att det här fungerar inte. Och till exempel Ville Rydman sa igår att han tänker rösta som han vill, det vill säga han tänker rösta nej i alla fall. Det kan hända att det finns andra som planerar att rösta ja i alla fall. Så att jag tror inte att det här är helt klart för samlingspartiets del ännu.
Nej, vad kan man riktigt säga om Samlingspartiets roll här i hela den här soppan?
Ja, de rörde nog verkligen om i grytan de igår, måste man nog verkligen säga. Och jag vet nu, det känns som att de riktigt själva vet vad de håller på med här. För att deras argument till varför de inte kan rösta för det här förslaget var ju att de var missnöjda med hur Marin hade förhandlat för Finlands del, och därför kan de inte rösta för det. Samtidigt så vill de inte då som förstöra förslaget helt, eftersom att det är så stora saker att spela och de inte bara de som hjälper, så därför väljer de då att rösta blankt. Men då samtidigt, ifall man då vill som flirta med sannfinländska röster och EU-kritiska röster, så i deras ögon så framstår man ju här som, vad ska man, veka och fega. Och samtidigt då bland deras egna väljare så framstår man ju också som ja, också en typ av fega. För att Samlingspartiets väljare är ju i grund och botten, som jag redan var inne på, extremt EU-positiva marknadsliberaler som förstår vad det här handlar om. Så jag förstår att de vinner ju ingenting på att göra som de gör, fast de själva kanske tror att nu har de lyckats ett perfekt ställningstagande för att blidka alla. Men jag tror ju att det har gått precis tvärtom, istället har de lyckats röra upp alla. Så det här blir intressant och det här kommer att synas i opinionsmätningar här efter.
Vad tror Carmela?
Jag är nog inne på samma linje som Thomas Karv här, att det är nog intressant vilket utslag det här kommer att få. Samlingspartiet har ju stigit i opinionsmätningarna här nu mot kommunalvalet en aning och verkar ha fått lite vind i seglen. Det är ju det största partiet eller det partiet som haft mest framgång i kommunalvalen under de senaste valen. Så att de har ju ganska mycket på spel de också.
Precis. Nu har vi hittills talat ganska mycket om Centern och här nu lite om Samlingspartiet också, men den här andra parten i det här politiska dramat som utspelar sig, det vill säga statsminister Sanna Marin, hon har ju hittills fått mest beröm under sin karriär som statsminister, men i vilket ljus ställer den här krisen henne? Hon har ett rykte om att vara en hård förhandlare som inte ger med sig, men en viktig del av ledarskap är ju också att kunna jämka och komma emot. Är hon utan skuld i det här?
Det är klart att ledaren är ju aldrig utan skuld på intet sätt, men att det är klart att det är en otroligt svår uppgift som hon har nu, att komma fram med något kompromissförslag som alla dessa fem partier kan enas kring. Att det är svårt. Alltså det är fem olika partier med fem olika typer av agendor, varav då två är borgerliga och tre hör till på vänsterkanten. Så det är extremt svårt. Och som du redan sa, att Marin är ju känd för att vara en hård men också en god förhandlare. Men hon har ändå en bakgrund från Tammerforspolitiken som är då ökänd för att vara svår. Så nog tror jag att hon har haft nytta av det, de färdigheterna hon har lärt sig där i sin roll som statsminister. Men det är klart att det finns ju säkert saker hon skulle kunna gjort annorlunda, men när man inte nu har insyn i hur de här förhandlingarna har gått, så är det väldigt svårt att uttala sig kring om vad kunde hon ha gjort annorlunda. Det har jag inte något svar på.
Vad säger Carmela Valder?
Jag kan inte heller säga hur hon har lyckats, i och med att jag inte har varit en fluga i taket i ständerhuset. Men att utåt så har hon ju åtminstone verkat lugn, förutom den där ena dagen då hon sa att det ser dåligt ut. Men överlag så har hon ju gett en ganska lugn, sådär. En liksom varit en lugn röst utåt, inte alls så där kritisk som Anneli Saarikko när hon har gått in i ständerhuset. Men här ska jag säga ännu det att de här förhandlingarna har ju varit speciella på det viset att finansministern inte har deltagit i de här förhandlingarna överhuvudtaget, och finansministeriet har ju alltid haft en betydande roll när det gäller att slå fast ramen. Så att det har nog varit lite exceptionella förhållanden som de här förhandlingarna har förts under också, då det kommer till det här att finansministeriet hade bara konsulterats emellanåt i vissa frågor.
Mm. Jag håller exakt med Carmela där att Sanna Marin har nog som uppträtt lugnt under hela pandemin generellt och under den senaste veckan mer specifikt, medan så Saarikko har varit lite mer dramatisk, om man nu uttrycker sig på det sättet, att allt ljus har ju varit på Centern och det samtidigt är också någonting som har gjort att när allt ljus är på Centern och Centern då framstår som den här motvikten mot den här vänsterinriktningen i finsk politik, så det tror jag är någonting som går hem hos deras tilltänkta väljare, men att onödigt dramatiskt för min smak, och samtidigt så tycker jag också det är väldigt konstigt att en sån som Matti Vanhanen, finansminister, inte deltar i dessa diskussioner, för jag tycker att han är den överlägset viktigaste ministern att ha med i denna typ av diskussioner. Så det är ju konstigt, rent ut sagt.
Den här kvintetten av partiledare har ju hittills då alltid gett ett sånt här samlat och enat intryck, men det intrycket kanske man har närmast från de här presskonferenserna vid statsrådets kansli när de berättar om olika corona-åtgärder. Har verkligheten kommit i kapp här nu? Vad säger Carmela Valder?
Ja, Thomas skulle börja prata
ja,
här.
Jag skulle säga att de har ju alltid försökt framställa sig så framför kameran, men redan från första början så hade ju läckt ut från de olika partierna att samarbete inte har riktigt varit friktionsfritt, så att säga. Så att det är nog mest varit en fasad. De är omaka partners som försöker samsas, men att jag tror nog varken, inte har de lurat någon riktigt många av finländerna att allting skulle löpa utan bekymmer, om man uttrycker sig snällt.
Men å andra sidan så har varje regering sina utmaningar. Vi har majoritetsregeringar i det här landet, och då byggs de ofta med delvis borgerliga, delvis vänsterpartier, och de är tvungna att samarbeta. Vi vet från tidigare att det har varit problem mellan speciellt Socialdemokraterna och Centern. Så det här är ju ingenting nytt, att man måste helt enkelt kompromissa. Frågan är sen om de här unga politikerna som är med i den här regeringen är vana att kompromissa på samma sätt som många annan politiker.
Ja, saknas det, ska vi säga, erfarenhet av diplomati?
Ja, det är ju ett sätt att se på det. Nu tror jag ju att unga politiker också kan kompromissa lika bra som äldre, så att säga. Men att det är en konst man måste lära sig. Och klart, när man är ny i gamet, så att säga, man är mer ideologisk och kanske lite naiv mellan varven. Men att bara för att nu ansikterna utåt de här partierna är relativt unga personer, de flesta, så betyder ju inte att det inte finns äldre i bakgrunden som också ger goda råd och kommer med åsikter om hur man ska göra. Så att det måste man också ta i beaktande.
Ja, här kan man fundera på hur stor riksdagsgruppernas roll har varit i de här förhandlingarna. Att hur viktigt har det mandatet varit i de här förhandlingarna? Hur mycket har Centern Saarikko till exempel bundit sig till det vad riksdagsgruppen har gett henne i korgen då hon har gått in i ständerhuset?
Precis. Klockan är nu 12:30 och just nu till dessa minuter så är det utlyst ett infotillfälle vid statsministerns tjänstebostad Villa Bjälbo, där förhandsspekulationen i varje fall är att statsministern eller regeringskvintetten ska berätta att nu har man kommit överens här om de här frågorna som man har diskuterat alltså i 8 dagar vid det här laget, men ännu ingenting konkret vad jag hittar här i varje fall, så vi fortsätter en liten stund här ännu. Alltså det enda parti som det har varit helt, eller åtminstone rätt tyst om under de här 8 dagarna, det som man nu inte har hört hemskt mycket kommentarer om alls, är ju Sannfinländarna. Kan Sannfinländarna casha in på det här?
Nu tror jag att de kommer vinna mer än de förlorar på det här i slutändan. Men samtidigt så finns det ju också en risk att Sannfinländarna kanske har varit lite för tysta. Jag menar, ifall Centern ska börja öka i opinionsmätningar, så måste de ju ta väljarna någonstans ifrån. Och det kan ju vara att det finns tidigare centerpartister som har varit i Sannfinländarna och som nu tänker att men herregud, nu är ju Center fortfarande ett alternativ och nu finns det lite ryggrad kvar i partiet. Att kanske inte är så dumt att gå tillbaka till Centern. Att det finns förstås en möjlighet. Men samtidigt så har ju Sannfinländarna fått ett så grundmurat stöd där runt 19-20% i opinionsmätningar. Och speciellt när Samlingspartiet verkar lida av en del interna stridigheter, så tror jag nog att det är många tidigare samlingspartistiska väljare som börjar se längre till höger vad som finns där.
Ja, jag misstänker ju å andra sidan att Sannfinländarna kommer att ge järnet nu när Sanna Marin kommer att presentera exitstrategin i riksdagen klockan 2 idag. Då kommer nog kritiken att komma, och kritiken kommer nog också att komma på frågestunder här senare i veckan och också andra utspel. Bara vi vet lite mer om vilket förslaget blir, så tror jag nog att kritiken är där från oppositionens håll.
Ja. Och det är enkelt för Sannfinländarna att plocka politiska poäng, speciellt nu med att kritisera den här EUs återhämtningsfond, för att det är ganska enkelt för folk att förstå den här problematiken, att man ger mer pengar än vad man får tillbaka, och det här kommer kosta att finländare. Så vill man förenkla någonting och göra det till en binär fråga, så det är väldigt enkelt att göra det och på det sättet då försöka plocka billiga politiska poäng.
Här du nu nämnde just uttrycket billiga politiska poäng, så vi har lite tangerat det här tidigare under den här diskussionen, men ser vi liksom någon mer bestående förändring i politiken här? Jag tänker nu då på till exempel Centerns agerande i grundlagsutskottet igår, att hamnar ska vi säga principerna mera i bakgrunden, att det är som billigare att plocka de här, att det är viktigare att plocka de här billiga och snabba politiska poängen, och i och med det så liksom blir ju politiken mer instabil. Men är det, kan ni hålla med om att det finns en sådan trend?
Ja, jag skulle säga att de sociala medierna bidrar till den här trenden. Jag menar, det är bra att vara snabb på Twitter och att uttrycka sig i 120 tecken. Och där kan man också liksom plocka snabba poäng genom att kanske liksom profilera sig på ett visst sätt.
Jag håller helt med också. Och man måste ju inse att väljarbeteendet har ju förändrats otroligt mycket under kort tid. Att tidigare så hade ju de största partierna ett grundmurat stöd, och de visste att när det kommer till val så borde de få någonstans som de har fått tidigare val ifall de har kört sig bra. Men att nu för tiden så måste ju inför varje val så måste väljarna vinnas på nytt, och man kan inte utgå från att väljarna kommer att vara trogna. Och då måste ju, då hade det ju som lett till att det kommer med sådana här politiska utspel och dylikt, och sociala medier är då som bara brett på denna utveckling, att allt går så snabbt idag.
Å andra sidan så har vi ju, kan vi ju glömma den här konsensuspolitiken nu. Partierna vill profilera sig allt mera. De vill köra vissa frågor helt klart och tydligt. Och det här kanske gör det lättare också för väljarna att hålla sig till ett visst parti. Om partierna nu då vill så att säga köra sitt eget race allt mera.
Men är det bra för landet?
Bra. Klart att det är bättre om man har ansvarstagande politiker som söker kompromisser istället för att stå på sig och köra all in för sina principer. Att det är klart att det är en dygd att vara principfast, men att det är väldigt svårt att styra ett land med bara principer. Det är inte så ett politiskt system fungerar.
Å andra sidan så har vi länder som Belgien där det har varit den ena regeringskrisen efter den andra, och de har ändå klarat sig ganska bra. Att det där, det är ju en tolkningsfråga det där.
Precis. Jag säger tack till Carmela Walder och Thomas Karv. Regeringens pressinfo vid Villa Bjälbo ska börja alldeles strax. Jag kan här då passa på att rekommendera Svenska Yles stream på ämnet som pågår som bäst på svenska.yle.fi. Slaget efter 12 hör ni igen imorgon. Mitt namn är Filip Sten. Tack.